I Matteus 11 och 28 så står det: kom till mig alla ni som är tyngda av bördor, och jag ska skänka er vila. Och då grunnar jag på, har min tro på Gud något slags inflytande över min kropp och min själ? Pelle åkte iväg nu till fjällena. Förmedlas Guds förnyande kraft till mina muskler och nerver? Nattens vila är ju en sån grej. När vi sover, då får vi återhämtning. Slarvar vi den, då mal vi ner oss. Gud gick för att visa vägen. Han vilade på den sjunde dagen och gav oss den här dagen som är söndag idag. Återhämtningsdagen. Kan ni gissa vad jag hade för tankar och bibelord i huvudet när jag målade den där? Låt mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Och jag tryckte upp kort på den där, och då skrev jag på baksidan: naturen läker en stressad kropp. Låt det du ser med dina ögon dra in själen i ett nytt hopp. Om jag är ute och går och promenerar, så går man och tittar på det man går. Och då slutar tankarna på något sätt att mala och mala och mala. Man ser istället på det man har runt omkring sig. Herren är evig, står det i Jesaja 40, 28-29. Han har skapat hela våran jord. Han blir inte trött. Han mattas inte. Ingen pejlar djupet av hans vishet. Han ger den trötte kraft och den svage får styrka. Den som litar till Herren får ny kraft, den får vingar som örnar. Den hastar åt stad utan att uppgivas och färdas framåt utan att bli trötta. Vi behöver de där viloperioderna. Och när Pelle åker till fjällen nu, han behöver det där och vi behöver det. För det där har Gud sina möjligheter att få kontakt med oss. Och på något sätt är naturen en läkedom. Många säger ju det: går jag ut i naturen så möter jag Gud. Om du lägger dig på en strand någonstans och vilar, efter en stund så går din hjärta i samma takt som vågorna. Så pass ett är vi med naturen. Och om Gud, istället för att tänka på sig själv, får vara Gud, att vi får vara den där kanalen som står i förbindelse med hans outtrömliga resurser. Byta de här tankarna på mig själv och till Gud. Så står i psalm 103 och 5: han fyller mitt liv med allt gott. Jag blir ung på nytt som en örn. Om jag knäpper på varje dag den här knappen, Guds helande nåd, så tränger den in i mina nerver och celler och muskler, som ger stillhet i stillheten i närheten av Gud. Jag har tänkt på det ibland när jag är på nattvard. Det var en präst som sa att liksom, när du har nattvarden så tar man kalken. Och då är det på något sätt en säga förlåt för alla fel jag gjort. Att det liksom man rensar upp, som Annika sa, rensa ditt liv. Och sen när man tog brödet så sa han att det är helande för kroppen. Och då tänker jag ofta på det när jag står och tar brödet. Att Gud, nu ser du om det är något fel här i kroppen. Då kan du ta hand om det nu. Liksom, att det får bli en konkret handling, att jag kopplar på Guds hälsoström i min kropp. Psalm 1 och 2, där står det ju om trädet som är planterat vid vattenbäckar och bär frukt och bladen vissnar inte. Och ni har ju sett den här målningen som jag gjorde en gång, och då hade jag den texten på baksidan där. När jag slokar och känner mig vissen, då måste jag se efter var jag har mina rötter någonstans. Och i morse när jag skulle gå upp här så läste jag i min andaktsbok: jag är kärlek. Ja, det står: jag ska aldrig lämna dig och överge dig. Jag är kärlek. Då är ni för alltid trygga i att ni är älskade. Jag är styrka. Då är ni alltid i varje svårighet och fara trygga i min styrka. Jag är tålamod. Då finns det alltid någon där som aldrig tröttnar. Jag är förlåtelse, då kommer ni alltid att vara förstådda. Lyft upp era huvuden från jordens bekymmer och se himmelrikets härlighet högre och högre, så att ni att ni varje dag ser mer av himmelen. Tala med mig, längta efter mig, vila i mig, bli kvar i mig. Kom inte rastlöst med bördorna och sen ta upp dem igen och gå iväg. Nej, bli kvar. Jag tar lite var mitt i prick. För när jag kommer hem från jobbet om dagen så har jag börjat med att skriva ner, tömma ur mig alltihopa. Och ibland när jag har gått runt campingplatsen, jag kommer hem med alldeles bombad i huvudet, så tar man en promenad runt campingen och kommer upp igen och plötsligt är man en ny människa. Man rör på sig, kroppen får väl cirkulation, det är väl ett sätt att hela sig. Läkedomen att se naturen, få in den, få Guds hälsoström genom kroppen på det sättet, plus sömnen. På våren så känner vi förväntan och kraften i att nu ska det bli vår, och då känner vi att naturen ger oss styrka. Här ser ni en liten bild som, vad är det, Camilla och Thomas de heter, fotograferna som hade utställning. Ja, Camilla hade gjort tatt det där. Jag tänkte det är precis en sån här paradisställe att sätta sig ner och hämta kraft på. Jag ska ta och försöka sjunga en sång om hon sänker pianot några gånger, några steg. Jag kom till hans lustgård allén, medan daggen låg kvar på var blomma, och en röst jag hör som mig saliggör, du får till mig nu komma. Och jag hör hans röst i mitt eget bröst, och han säger att jag är hans. Sorg och oro flyr för hans glädje ny, vars like där aldrig fanns. Han kallar med stämma så mild, så att fåglarna upphör att sjunga, för den Guds kärlek i flyr alla tankar tunga. Och jag hör hans röst i mitt eget bröst, och han säger att jag är hans. Sorg och oro flyr för en glädje ny, vars like där aldrig fanns. I lustgården dröja jag vill, men där utanför ropar mig nöden, och han ber mig gå till det fallna små, för dem han gick i döden. Och jag hör hans röst i mitt eget bröst, och han säger att jag är hans. Sorg och oro flyr för en glädje ny, vars like där aldrig fanns. I våras så hade jag målat den här med bron, och då skrev jag på baksidan: det finns alltid någon som är din bro, som förenar dig med andra och som höjer dig över hindret och ger dig nytt perspektiv. Och låt Jesus få vara den bron. Här skrev jag på baksidan av den där målningen, hemmahamnen har jag kallat den för. Efter dagens böljor och vågdalar är det skönt att komma hem. I Matteus 11:28 så står det: kom till mig ni som arbetar och är betungade, så ska jag ge er ro. Om vi tömmer den här papperskorgen med alla våra tankar i huvudet Och så kommer jag hem och så tänker jag så här, nu tar någon annan över. Alla de där problemen jag hade på jobbet, nu är det någon annan som tar över. Och han har kontrollen, jag behöver inte ha den längre, utan du tar hand om alla livshavets stormar där ute. Vinden förde mig visserligen framåt och hemåt. Och när jag kommer hem på kvällen så brukar jag som sagt skriva av mig. I psalm 107, 25-31 så står det: en storm blåste upp som fick vågorna att gå höga. Skeppet kastades mot himlen och mot djupet. Modet svek dem i faran. De vinglade och raglade som druckna. Deras färdigheter var till ingen nytta. Har ni varit sjösjuka någon gång? Då ropar de till Herren i sin nöd och han förde dem ut ur sitt trångmål. Han stillade stormen och vågorna tystnade. De gladdes när det blev lugnt. Han lät dem nå hamnen de ville till. De skulle tacka Herren för hans godhet, hans underbara gärningar mot människor. På något sätt är det vi själva som kan lite styra om vi låter fruktan ta över. Eller om vi lyfter blicken och låter orden och handlingarna vi gör vara överlåtna åt Gud istället. Om han får utrymmet. Det kan behöva varandra ibland. När jag målar den här farleden, håll dig nära den som lyser. Man ser inte alltid grunden på ytan. Då tänkte jag lite på Sixten och Karin faktiskt. När jag kommer till dem och känner mig lite trött av allt som är i livet. Att någon pekar på ljuset så att man ser var han är någonstans. Och så går jag ut ifrån dem och har plötsligt fått se var ett nytt perspektiv. Och det där med att komma hem. Vad är att komma hem? Ja, hemma då finns det värmen. Du får maten. Du behöver inte vara rädd längre. Du är älskad för den du är. Du kan vara dig själv. Där förstår de dig. Har ni känt er orättvist behandlade någon gång? Och känt att nej, det här var faktiskt väldigt fel. Att man då kan tänka så här, ja men Gud vet i alla fall vad som var sant och vad som var rätt. Gud känner mig och du är accepterad, älskad, förstådd och betrodd. Precis som i ditt eget hem och dina nära och kära du har runt omkring dig. Det är varmt efter vindens kyla. Trygghet och vila får du ha där hemma. Du får styrka. Du behöver inte prata jämt. Och du är sedd fast du behöver inte göra det synlig hela tiden. Och nu befinner du dig i ett sammanhang där det betyder vem du är och inte bara vad du gör. De vet var du kommer ifrån och vad du bär på. Du får fast mark under fötterna igen. Och du får äta och dricka något gott och varmt om du är hungrig. Och jag har tänkt så här, håller det här livet ut? Jag har pratat med mamma nu, 95 år, som sitter hemma och är ledsen och gråter var och varannan dag för hon vill inte leva längre. Och då känner jag kom in och hade tvättat sist jag var hemma och så säger jag, men vad har du gjort? Sa hon alldeles förskräckt. Ja, men jag har varit och tvättat. Och då börjar hon storgråta och så säger hon, jag skäms ända ner i tårna, jag kan inte göra någonting längre. Och då kände jag så här, jag tänkte på det här. Du är i ett sammanhang där du är älskad för den du är och inte för vad du gör. Och då börjar jag tänka, men har vi barn bara på något sätt, känner inte hon att hon är värd något för den hon är? Jag fick lite så här, det är ju smärtsamt om man på slutet av livet inte känner att man är värd någonting för den man är. Utan man måste göra något. Det är säkert jättetufft, det ser jag ju, att tappa alla funktionerna. Och hon har frågat det där med himlen, finns den och inte. Och man kanske, jag vet inte, hon har ju trott hela livet. Hon sa en dag, men var är pappa och orakel? Var tog de vägen, hennes syster då? Ja, men de är ju i himlen hemma hos Gud, sa jag. Ja, de sa ju så förr liksom. Ja, det var ju så man sa hon då. Ja. Så berättade jag, mamma, jag har läst en bok precis om en läkare som var kirurg. Han kom till andra sidan och möter en gud som är otroligt barmhärtighet. Och när du pratar om ondskan så sa han att den var så jättemycket större än ondskan. Den är så liten mot denna enorma kärlek från Gud. Och han kommer troende tillbaka till livet igen och säger att där finns en gud och du behöver aldrig vara rädd mera. Och där gör du aldrig fel mera. och du upplever en enorm kärlek på andra sidan. Jag skrev så här, att komma hem. I hemmet får du vila. Här kan du tryggt på din karaktär fila. Stänga dörren om dig. Någon som vet varifrån du kommer säger hej. De länge väntat och nu mat och dryck har hämtat. Här slipper du frysa och av rädsla rysa. Du behöver inte göra dig synlig. Du är sedd i alla fall. Du har lämnat atmosfären så kall. Här finns ingen mall. Du är älskad för den du är, inte för vad du gör. Öron som ser och hör. Här är varmt efter vindens kyla. Långt där ute hörs stormen yla. Töm järnkontorets papperskorg. Någon som är större tar hand om din vardagssorg. Han har kontrollen. Du slipper ta den rollen. Nu hade jag tänkt att sjunga den här i min andes fördolda stup. Men jag tror ni får följa med och sjunga på den. 548. Så sjunger vi den ihop istället. I min andes fördolda Matteus 6 och 28. Varför bekymrar er för kläder? Ser ni på liljorna hur de växer? Och så står det inte ens Salomon hade så vackra kläder som dem. Alltså Guds skapelse är ju så enormt generös. Som miljoner och miljarder av blommor och fåglar. Och vi har inte upptäckt dem allihopa ens en gång. Det finns ju en sång som de brukar sjunga, det stod en blomma så skön och blid, fast utan ord, den bilden ger mig bud. Det finns en Gud, alltså hela den här skapelsen talar. Och vet ni vad jag tänkte då? De står och blommar, de här blommorna, även om inte en enda människa ser dem. I fjällena eller i skogen, då behöver ingen bekräftelse från någon att någon kommer att titta på dem. Då börjar jag fundera, kan jag blomma med vetskapen om att det är bara Gud som uppskattar mig? Jag är nog lite för social. Jag kan nog inte leva där ute i skogen i en hydda. Helt isolerad. Och han har ju skapat så många sorter med blommor. Han är ju så enormt påhittig. Och en sak som vi kan lära oss av dem, det är att de vänder sig mot ljuset. Varje dag så vänder de sig mot ljuset. Om ni tittar där så tog jag med mig lite olika illustrationer på blommor idag. Hibiskusarna där, om ni står dem mot, i fönstret, så får ni inte vrida på den. För de vänder sig mot ljuset. Och det är nummer två där, ni som inte vet vad en hibiskus är. Och då bryts den av för att den vänder sig mot ljuset. Och då bryts den av. Och så grunnar jag på det här. Okej, är vi bara tulpaner i den här kyrkan med olika färger? Och är de bara nejliker borta i Frälsningsarmén och bara rosor upp i Svenska kyrkan? Och hur känner sig då en ringblomma utanför? Kan de komma in och känna sig hemma? Alltså det här med att Gud har en sån mångfald och så generös. Och då börjar jag fundera på det här. Ja, kan vi bara släppa in och vara lika generösa som Gud? Alla dessa blommor som finns av människor på vår jord. Och har vi hittat våran växtplats? En del vill ju växa väldigt nära vattnet. En del växer på vattnet. Andra är till och med blommor i öknen. Helt fantastiska blommor i öknen. Och som sagt var några i skogen eller var de nu befinner sig. Och var kan jag då blomma någonstans? Jag hade ju målat den här bilden en gång och då hade jag på baksidan skrivit: den som inte fått kärlek. Alla behöver omgivningens kärleksfulla ljus för att mogna. För i skuggan blir vi omogna, kartiga, hårda och sura. I måndags så läste jag en tidningsartikel som berörde mig väldigt mycket. Jag har redan aldrig hört ett sånt här under förut. Det var en tjej som växer upp i ett kristet hem i en kyrka. Och i 20-årsåldern så lämnar hon kyrkan och säger att jag vill leva som man. Och bröt med sina föräldrar. Och så berättar hon att hon levde med någon som var lite konservativ, så han brukade höra på predikningar och sådär. Och en dag så tänker hon, finns det verkligen någonting som är äkta sant som håller? Och så säger hon till sin mamma: mamma, får jag följa med till kyrkan? Och mamma är kantor i en kyrka. Och så tänkte hon, och hjälp, hon lever ju som en man och ser ut som en man. Och vad ska folk tycka och så vidare. Och då säger mamman efteråt, då börjar jag reflektera hur lite Jesus jag var. Sa hon. Hur gick det? Och då säger Gud till henne liksom att, ska du hålla på och försöka hjälpa din dotter, då kan inte jag göra någonting. Lämna hela processen till mig. Och hon följer med där till kyrkan och mammans bönegrupp. Ber mycket för henne och möter mycket kärlek. Idag så är hon en tjej som har kommit tillbaka till den integritet som Gud gav henne en gång, att vara kvinna. Och jag har aldrig hört om ett sånt under någon gång. Men jag bara kände liksom att mammans upplevelse i det här kände jag mig ju väldigt träffad av. För att kan jag bara lämna över det som jag hela tiden inte förstår, så var det så här att jag gick hem till en vän som har liknande problem som den här mamman hade, och så berättade jag det här häromdagen. Och hon säger, hon sa, ja, det är så svårt som med relationen, jag vet inte vad jag ska göra, jag kan inte. Ja, men vi kan be, så jag, så berättar jag det här. Och då säger hon, ja, jag ska göra det, så jag ska överlåta det här till Gud, så. Och vi har pratat med denna kvinnan i 10 år och bett mycket. Och hon säger nu, du Solveig, det här med meningen med livet. Jag ska börja gå till Matteuskyrkan, för där är jag döpt. Och jag kände att den här artikeln plötsligt bara hade hjälpt henne att se att jag kan släppa detta till Gud. Så var jag på jobbet i fredags, så har en kvinna i mitt jobb som är muslim. Och så jag gick in till henne och sa, du som tror på Gud, du ska få höra något märkligt som jag aldrig har hört förut. Så jag berättade det här. Och hon tyckte också det var fantastiskt. Och så säger hon, du Solveig, jag är så upprörd just nu. För att jag har haft en vän som jag har haft lite kontakt med i Bosnien, en gammal barnomsvän. Och hon har skickat ett sms till mig idag. Och jag är så fylld av det här. Det var så hemskt, sa hon. Det var massa påhopp så här. Och hon hade skickat den i all vänlighet. För de hade någon slags helgdag eller vad det var som hon ville gratulera till och så. Och jag blivit jätte. Så hon var så uppfylld av det här. Och hon skulle gå på semester, min jobbarkompis. Så vi skulle inte ses mer. Och så råkar jag komma in precis vid lunch och börja prata om det här. Och så säger hon, ja Solveig, ja, jag ska lämna över det här till Gud, sa hon. Jag måste bara åka ifrån det, jag måste lämna det, jag ska åka på semester nu. Jag är så tagen av det här och känner mig så ledsen och alltihopa. Men Gud får ta hand om henne, hon bor i Italien, jag behöver inte ha mer kontakt med henne. Han får ta hand om henne och hon har det nog jättesvårt. För oavsett vad hon hade svarat så hade den andra svarat jättekonstigt tillbaka. Generöst skaparen slösar sin prakt över jordens rund, havets djup och trädens lund, blommor som en människa aldrig ser, vit, ljus eller färgstark i solen den ändå mot himlen ler. För henne det räcker med skapelsen och uppskattning, räcker det för mig med hans uppfattning. Det är att leva i största frihet, en oändlig trygghet. Blomman lär mig gå ur huset, vänd dig mot ljuset. Nu ska jag be. Jag hade en målning som jag målade med grinden. Och där skrev jag just att det är jag själv som måste öppna den här grinden. För att gå in i en ny period i livet. När du står vid muren måste du själv öppna grinden. Och gå vidare in i en ny period i livet, skrev jag på den. Jag hoppas. Jag skrev den lite och målade den där målningen för att jag ska gå in i pension nu. Hoppas det finns lite ljusa och glada färger på andra sidan staketet och nya upplevelser. Jag tror att nyckeln lite grann är att tacka. Och vi har Filipperbrevet 4:4. Gläd er i Herren alltid. En gång vill jag säga, gläd er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör dig inga bekymmer utan när ni åkallar tackar Gud. Låt honom få veta alla era önskningar. Så ska Guds frid, som är mer värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus. Oron släpper. Nu ska jag be Bernt sätta på en CD. Så ska ni få delta i en lovsång av den ni hör i hjärtat.